When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han har representerat IFK Stockholm, Huddinge IK, Djurgårdens IF och Tre Kronor. Nummer 16 med 16 säsonger i DIF. Han är Djurgården Hockeys meste spelare genom alla tider. 2 SM-guld, VM-guld, 114 A-landskamper. I Holmgren möter avsnitt 179 Niklas Falk. Vill du komma i kontakt med mig så går det alldeles utmärkt via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, alternativt Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Niklas Falk, god lyssning. Den här podden presenteras av Stryktipset, Sport och Casino. Niklas Falk, jag vet att du håller på alla lag utom Liverpool.
Ja, det stämmer bra det. Alla mina gamla barndomspolare håller nämligen på Liverpool. Och för att vara lite mot vals där så... Om Liverpool möter City så är jag ju på City såklart. Om möter de Arsenal så är jag på Arsenal. Och så brukar vi hetsa lite grann. Så att, ja, det är kul.
Vilket lag hejar du på egentligen?
Jag gillar fin fotboll. Så det går ju lite vågar. Jag är väl en liten medgångare där kan man väl säga. Men de som spelar fin fotboll. Och nu går det ju inte att undgå Liverpool som är så pass bra som de är. Jag gillar ju United under en tid, Chelsea under en tid. Så att, fin fotboll gillar jag. De som spelar fint.
Hur är du som stryktipstippare då?
Ganska dålig. 11 rätt som bäst.
Men du vet att nu är det 50 år sedan man började med match 13. Det var ju 12 matcher innan på stryktipset. Och match 13, där blir det alltid kryss, Niklas.
Ja, precis. Så egentligen så behöver man ju bara typa 12 matcher.
Exakt,
ja.
Bra. Ja. Lycka till, ja. 2019.
Tackar.
Per Niklas Falk, född den 3 februari 1971 i Huddinge, på Huddinge sjukhus. Tjenare Niklas.
Tjenare Niklas.
Niklas Falken sa de också, eller hur? Det var kärt barn av många namn.
Ja, Falken var det till en början och sen så blev det Nurre. I mitten på 90-talet någon gång. Sen dess har det hängt kvar. Det är väl det.
Ja.
Den enda som kallar mig för Nicke, det är mamma. När hon är arg.
Du, Huddinge. Jag var ju helt övertygad om att Niklas Falk, han är Huddinge through and through. Jag gjorde ju dig, kommenterade dig när jag började som ung radioreporter på lokalradion. Då var det ju du, Wiklander och Per Eklund som hade en toppkedja där i Huddinge. Men så visade det sig att du har ju IFK Stockholm som moderklubb.
Ja, visst är det. Ja. Vårberg.
Vårberg.
Mm. Ja, det var där det började. Jag var inte där, spelade jättemånga år. Det kanske var en eller ja, någonting innan jag flyttade till Huddinge. Då. Jag fick en förfrågan att vara med i en sportlovsturnering med Huddinge Hockey av gamla Uffe Johansson som är en legendarisk ledare i Huddinge. Sen dess, ja, sen så började jag spela där.
Ja.
Och blev kvar där ett tag.
Ja, det blev ju det. Och det var, men som sagt, och hur gammal var du då när du spelade sport hos din egen?
Ja, vad kan det vara? 7?
Ja, ja, men då är du ju nästan Huddinge. Men, ja. Men ändå att det fanns en annan klubb. Ja. Det var din pappa som var tränare i IFK Stockholm.
Ja, precis. Ja. Det var det. Han tränade min bror Stefan då, som i IFK 66er. Ja. Samma ålder som du.
Ja.
Och då hängde jag med där på träningarna och åkte väl i vägen för dem i början. Men sen så, ja, så det var så det började i IFK Stockholm. Och sen så hade ju 71erna som jag är, de hade inget lag. Så jag fick börja med IFK Stockholms 70er. Ett gäng sköna spelare som var med där.
Ja, men det var... Notan, han var från Sätra, va? Bredning, ja, Sätra.
Christian Gahn
ja. Där utifrån också, va? Vi pratar Magnus Hedman, han, men han var ju från Vårbygård.
Han var från Vårbygård.
Så ni var en busar där.
Peter Humlan Hammarström.
Hammarström också.
Från granngården på Rönnomsgrann.
Ja. Född där början 70-tal där ute i Söderort.
Mm.
Apropå mamma och pappa, vad jobbade mamma och pappa med?
Mamma jobbade som sekreterare åt någon höjdare på LMTL som hennes, om det är något, eller var något dotterbolag till Ericsson, tror jag. Jag har dålig koll på det. Pappa, när man frågar honom vad han jobbade med, då svarade han, ja, det undrar jag också. Men han jobbade som någon form av säljare på Ericsson. Var ute och reste jättemycket över hela världen. Och det älskar ju hans barnbarn att lyssna på nu för tiden. Han drar sina rövarhistorier. Käkar råbiff i Iran och grejer.
Du, var det självklart att det skulle bli ishockey? Jag menar, du är en lirare, Niklas. Du hade, jag är övertygad utan att veta exakt att du skulle kunna bli bra i vilken lagbollsport som helst. Men var det självklart att det skulle bli hockey?
Det var det nog. Jag höll ju på som så många andra med flera idrotter. Framförallt organiserat dem i fotboll och ishockey. Och hockey låg ju lite närmare hjärtat och var lite roligare. Så det blev det. Men ja, när man växte upp, det höll ju på med allting. Jag hade en polare på Ängsomsgränd där jag bodde och växte upp. Han vaknade alltid före mig. Så när jag vaknade till där och stack ut näbben genom fönstret, då satt han redan på gungan. Och under sig hade han tennisrack och badmintonrack och fotbollar och hockeyklubbor. Och så frågade Jörgen, som han hette, Jörgen, varför har alla grejer med dig ner? Ja, men det så slipper jag springa upp emellan. Kan vi bara byta sport?
Så han satt och väntade
där och så rushade vi runt där hela dagen. Men sen så, ja, åren gick ju och det var hockey som det blev till slut. Höll på rätt länge med fotboll.
Hur länge då?
16 kanske.
Var det IFK Stockholm också eller?
Ja, till en början. Och sen så blev det faktiskt Norsborgs IF med gamla, med mina hockeykompisar då, från Huddinge, Thomas Brottman som numera är innebandytränare i Falun. Så det blev naturligt att hockeyn tog mer och mer tid.
Hur var det när fotbollen, var det när ni började försäsongsträna i augusti, september, då började ni förlora fotbollsmatcher?
Ja, precis.
Ja, det kunde inte gå.
Nej. Nej, men då hade man ju mer tillåtelse, då kunde man faktiskt skippa en hockeyträning om man fick spela en fotbollsmatch och tvärsom. Nu är det ju extremt mycket träningar i båda sporterna från tidig ålder, så att det är svårt att hinna med, tyvärr.
Mm, tror du att det är en nackdel för de unga att de inte får hålla på med fler, att de inte får hålla på med fler sporter om de är duktiga? Att det kanske hämmar spelsinnets utveckling och så?
Ja, det tror jag. Det ligger absolut någonting i det. Sen är ju spel i de olika idrotterna skiljer sig i spelet. Men ju mer du utsätter dig för situationer, desto mer lär du dig. Och när du håller på med en sport, ja, men då lär du spelet i den. Men du plussar inte på någonting annat.
Skolan, hur var det plugget då, Niklas?
Ja, vad var jag? Jag var väl halvbra. låg väl runt 3 och 4 där i högstadiet när man sökte in till gymnasiet. I gymnasiet blev det väl kanske lite mindre tid. Hockeyn började där. Jag spelade i Huddinges A-lag då när jag gick i gymnasiet. Så att, det tog ju tyvärr lite tid. Gick i Skärholmens gymnasium.
Vilken linje då?
Som 90% av hockeyspelarna, 2 år social på den tiden. Jag vet inte, nu är det väl 3 år allting. Så att, men det hockeyn tog mer och mer tid och till slut så var jag hockeyspelare.
När kände du att du hade någonting extra, och när vågade du tro på att jag kan ju faktiskt livnära mig som ishockeyspelare?
Ja, vad ska jag säga? Det föll på plats bara. Jag hade ingen som helst. Jag spelade för att jag tyckte att det var roligt och det var många lagkompisar och det var ett skönt gäng. Och sen så från juniorerna i Huddinge där upp till A-laget i Huddinge. Där någonstans så började väl jag förstå att jag var rätt bra på det jag gjorde. Och sen så förhandlade kontrakt med Nicky Nilsson där i Huddinge och började få betalt helt plötsligt.
Ja. Kom du ihåg det tjena första A-lagssäsongen? Är du gjort 2 matcher säsongen 88-89?
Ja, 88. Vad kan man ha haft då? Kanske 1500 i månaden eller något sånt här. Bodde ju hemma och var stornöjd med det och fick pengar. Så det var inga braklöner såklart, men man fick ändå betalt och sen så ja, åren gick och det stegrades.
Ja, och du var kvar ganska många år i Huddinge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 säsonger i Huddinge. 94-95 den avslutande säsongen. Mm. Du var ju juniorlandslagsman också.
Mm.
I Kanada, men du var inte så nöjd med det JVM:et, eller hur var det där?
Nej, det var
Fisken Olsson som var förbundskapten.
Fisken Olsson, precis. Vi var väl ingen. Mats Sundin hade ju flyttat till Quebec redan. Vi hade ingen så där jättestor stjärna, utan det var mer ett jämnt lag och vi var inget bra, så var det. Vi kom väl 6
Vad hade ni mer för killar förutom det laget?
Vi hade Salo i målet.
Tommy Salo i målet, ja.
Vad hade vi med? Niklas Andersson, bröderna Husko, Ove Molin, Fredrik Nilsson spelade i Västerås länge, Christian Gahn, Stefan Kattela, Micke Nylander, Micke Renberg.
Det låter som ett hyfsat gäng.
Ja, det absolut så var det så, men vi mötte Pavel Bure och Erik Lindros i gänget, så att det gick undan och vi var väl inte riktigt vana vid det. Så att, men sen så var ju, jag vet inte om 71-kullen var särskilt bra i Sverige egentligen. Om man jämför med många andra årskullar. Så att, men ja, jag blev uttagen där till JVM. Gjorde debut i juniorlandslaget året innan då, på någon sån här vårturnering i Tjeckien. Och sen så då var det faktiskt Dan Söderström som var tränare och tyckte väl att jag gjorde det bra, så jag fick hänga kvar där och kom med till VM i Kanada, och det var en erfarenhet såklart och jätteroligt. Sen att resultatet blev som det blev, det kan väl vara.
Och innan vi lämnar Huddinge-tiden, så ni hade ett riktigt bra lag. Vi var inne på din kedja där Ingvar Putte Karlsson var tränare. Och ni var inte så långt ifrån att ta er upp i elitserien SHL, nuvarande SHL.
Nej, vi hade, som du säger, med Division 1 mått mätt så var det ju bra. Det var ju djurgårdare som inte riktigt tog plats där, Stefan Myran Gustafsson. Mini Berg inte riktigt i Bayern där. Så vi höll ju absolut toppklass i Division 1 i Sverige, det gjorde vi. Men på den tiden då var det ju då var ju Huddinge lite mer plantskola än vad det är nu, för nu är steget lite för långt tyvärr, men då var det ju rakt in i elitserien ifrån Huddinge då, så att Vi blev ju dränerade på många spelare, bland annat till Djurgården då, och även AIK och lite annat. Så att, det var ju svårt att hålla ihop dem, men Putte gjorde det bra och du räknade mina 7 säsonger. Jag stannade kvar i Huddinge bara för att Ingvar Putte Karlsson kom in som tränare och jag fick ruggigt förtroende av honom och han tyckte att jag var så pass bra och jag gillade honom, eller gillar honom jättemycket och har honom att tacka väldigt mycket för min karriär och sen när han bröt med Huddinge och flyttade till Schweiz, då kändes det som att då ebbade det ut lite den här satsningen som var. Så jag blev väl kvar kanske något år till efter det innan jag flyttade till Djurgården.
Du, torpedhockey eller Spillersboda 1-3-1? Det är väl Putte Karlsson?
Det är Putte Karlssons landställe, Spillersboda.
Ja, vilket föredrar du? Vilket spelsystem?
Jag som är lite mer teoretiker, jag tyckte att 1-3-1 var fantastiskt när det kom såklart. Och jag tror att många försökte kopiera det och gjorde det halvdant. Och sen så kom ju torpedhockeyn och det var ju nytt. Och Hardy sålde in det till oss. Vi hade ju ett gäng centra där med Challe och Micke och jag och Jocke Eriksson och Espen Knutsen och Kristoffer Ottosson. Så vi var ju sådana här halvbackar kallar de det för. Och hade så, ja, men den som vill anfalla han åker fram först. Den andra får täcka upp. Så det blev ju liksom tävling mellan centrarna om vem som skulle få anfalla.
Ja, jag vet, det var stingspår. Du har varit med om det här. Alltså, det är inte så svårt att komma på, det är inte så lätt att komma på nya spelsystem, men du har ju varit med om E3-spillersbord, E3 och torpedhockeyns födelse. Men det var inte alltid så roligt att titta på den där spillersbord E3, tror jag.
Nej, jag kan tänka mig det. Men det var ju framgångsrikt hockeymässigt.
Verkligen. Mm. Du, 94-95 Division 1 Huddinge, därefter värvades du till Djurgårdens IF utav Tommy Bostedt, eller han var tränare i Djurgården. Du hade haft eller anbud från Luleå och Västerås, men det var ingen snack om saken när Djurgården hörde av sig.
Nej, så var det ju. Jag var ju djurgårdare sen barnsben, höll jag på att säga. Och sen när min största idol, Lill-Kenta Johansson, flyttade dit så blev det ju ännu mer Djurgården såklart. Och när Tommy ringde och undrade hur det låg till så det var rätt lätt val.
Det var det?
Ja.
Ja. Berätta, hur var omställningen då från Björkängshallen till, för då spelade Djurgården i Globen.
Ja, visst,
stora Globen.
Ja. Ja. Det var ju en enorm skillnad såklart. Jag var 25 år när jag flyttade till Djurgården från Huddinge. Mm. Och tyckte väl någonstans att men nu har jag byggt på med erfarenhet och nu det här kan jag och det här är jag bra på. Men jag fick ett rätt hårt uppvaknande där första säsongen i Djurgården. Hade det jättetufft hockeymässigt med Challe hade flyttat till Schweiz och jag skulle bli någon form av ersättare för honom. Han var ju landslagsman och jag kom där som ett oprövat kort.
Han har ju vunnit OS-guld precis. Ja,
precis. Så jag hade nog lite för höga förväntningar på vad jag trodde att jag skulle kunna klara av. Men det tog ett år och sen så lossnade det.
Mm. Berätta, för du det finns en historia av där du trodde att du skulle få lämna Djurgården istället fick du ett kontrakt.
Ja, precis. Ja, då kommer Ingvar Putte Karlsson in igen. Han kom ju in, vi hade ju jobbat ihop i Huddinge sedan tidigare och sen kom han in.
För Tommy Bostedt fick gå efter första året eller mitt under första året.
Ja, det var nog inför slutspelet mitt första år. Så blev det någon rokad där Tommy fick lämna tyvärr och så kom Wikegård in tillsammans med Lillis Lund då. Och Putte Karlsson blev sportchef. Och jag då med min halvrackiga säsong i bagaget där blev inkallad till Putte och tänkte väl att aha, nu är det kört. Nu kommer jag inte få vara kvar här. Och stiger in på kontoret där och Putte, aha, Falk, det här vi kommer riva ditt kontrakt. Och då så kände jag, det bara rasade ju såklart. Men vi kommer göra ett nytt 4-årskontrakt. Och där kände jag att nu vill de verkligen satsa på mig och tycker att jag kan bidra med någonting. Så då fick jag ett lyft bara av det. Och där var en sån sak som Putte var fantastisk på att lyfta spelare och få dem att känna att de verkligen var duktiga. Bara med såna här små grejer som, eller små grejer ska man inte säga att det är, men en sån här grej. Normalt sett under för en hockeyspelare så är det att man spelar sitt kontrakt tiden ut och så förhandlar man efteråt. Men där låg ju Djurgården lite framkant med Putte att ja, men är det någon som vi ser att vi vill ha kvar, ja, men varför vänta?
Ja, idag är det ju framförallt utomlands är det ju legio att man signar upp spelaren både nästan 1 och 2 år innan deras kontrakt.
Ja, precis, ja. Precis.
Jag tänkte på skoj skulle läsa upp en scoutingrapport här som jag hittade.
Okay.
För de yngre som kanske inte har sett dig, Niklas. Ja. Även om du spelade tror du var 40 år.
Så. Ja, exakt.
Falk was a center blessed with fine hockey sense and two-way instincts. A good passer and a hard-working player. He was also legendary at face-offs. Ja. Leading elitserien several times in that category. Spend the last 3 years of his career as a defenseman.
Jo då.
Så står det.
Så står det. Det var väl inte illa.
Nej, det var inte illa.
Nej.
Nej. Och du var jätteduktig på teckningar. Vad är det? Är det allt i all timing? Eller vad är det?
Ja, det är svårt att förklara. Det är ju som en närkamp, en teckning. Ja. Och det gäller att liksom lura motståndaren, det gäller att vara före motståndaren, det gäller att ha liksom en bra taktik för att kunna slå honom. Och jag förstod rätt tidigt att jag hade en fallenhet för det här och utvecklade teckningar och tränade mycket på teckningar och för det är som jag kände att är du bra på att teka och du leder med, laget leder med 2-1, det är en minut kvar. Det är klart att de sätter in den som är bäst på att teka, det säger sig självt. Så det var ju mycket därför som jag nötte tekningar och verkligen gav allt i de situationerna. Det är ju många som bara sätter ner klubban för att få igång spelet. Men... ja, jag tog det som en hederssak och ja, det var väl inte kanske bara därför, men VM 99 i Oslo, då kändes det lite som att ja, men nu fick jag vara med för att jag är bra på teka. Och det är väl okej, det tar jag alla dagar i veckan.
Men det är just när teckningar offensiv zon, defensiv zon, det finns en hel del varianter, som du säger.
Absolut.
Man tror bara att det släpar pucken, ja. Men det är mycket finlir bakom.
Ja, det är det. Det finns massor med saker att tänka på. Motståndaren när han håller klubban, titta på domarna när knognarna vitnar innan han spänner för att släppa. Och det finns jättemånga tricks.
Ja. Vem är den... Vilka var de värsta du visste att möta vid teckningar, eller kanske den värsta du har mött?
Det måste jag nog säga är Mattias Johansson i Färjestad. Vi slogs många gånger i teckningscirkeln och så var man på och retade varandra såklart att ja, nu är det 2-0, så är det. Så ja, men Mattias han var extremt skicklig han också.
Finns det någon utländsk spelare som du har mött som är sådär?
Ja, i mitt första VM som jag spelade 1997 så mötte vi Kanada. De hade en som hette Travis Green, hette han. Spelade i Islanders. Han var hemskt bra på det. Rightare också, svårt som leftare mot rightare.
Han var nummer 32.
39.
39 var det, ja. Just det. Tack.
Ja.
Bra.
Ja.
Ja, jag visste. Jag tror att, ja, bra.
Jag kommer inte ihåg särskilt många saker, men nej, vissa ja, grejer sitter.
Jag bara också fastnade där dubbelt. Ja. Det var bra, tack.
Ja. Ja, han var bra.
Mm. Du, om vi går vidare då i karriären, så nu har du etablerat i Djurgården.
Mm.
Nu är du etablerad i Djurgården och ni har blivit tränare. Och du får vara med i VM 97. Det går så himla bra så att du är med i VM också där.
Jajamän.
VM. Landslagsdebuten, ska vi ta den? Mål i landslagsdebuten.
Ja, helt otroligt. Blev uttagen till Karjala Cup i Finland på hösten där 90, när det nu var, 96 då. Ska möta tjeckerna först. Dels är det min första turnering. Åker över, får vara med och träna med Bergqvist och Ragge Johansson och de stora killarna där. Och tyckte väl att det var lite sådär nervöst och spänt, och vad gör jag här? Men så ja, första matchen där, får en passning av Roger Åkerström på kanten, bryter rakt in och trycker in mellan benen på Roman Čechmánek som han hette då, målvakten.
Ja, han var ju i Philadelphia.
Jajamän.
Det var
en
fin karriär.
Jajamän. Ja, ja. Nej, det var ju ett minne, det var ju ett minne såklart. Det var ju väldigt roligt och dels få göra mål såklart, men just den turneringen, att det gick så bra för mig, och sen dess egentligen så var ju, hade jag spelat in med landslaget också bara på den turneringen. Sen var det såklart inte bara det som den som avgjorde det, men det var där någonstans som jag fick fäste i Tre Kronor och ja, hängde ju kvar där i en 4 år kanske.
Det var Kent Forsberg och Tommy Tomt, va?
Ja.
Som tog in i landslaget.
Ja, precis. Ja. Det var mycket Tommy Tomt skulle jag nog säga, gammal Huddinge ledare. Han hade fått in mig redan i Vikingarna, fanns det ju ett litet yngre landslag som åkte runt och spelade i slutet av säsongen i Europa. Så där hade jag fått vara med och känna lite på det. Men sen så, ja, det gick ju bra i Djurgården det året och fick chansen i Tre Kronor också. Så det var där min Tre Kronor-karriär startade.
Ja, och den följdes ju upp då, om vi ska ta landslaget här så blev det ju ett VM 98 och du fick bli världsmästare.
Ja, ja.
VM-guldet. Den fantastiska finalen mot Finland, hör. Över 2 matcher. Det blir 1 mål. Johan Thornberg, 3:e perioden, 1:a matchen. Finalens enda mål. 1 mål på 6 perioder.
Ja. Va? Det var tajt försvarsspel som gällde. Nej, men det var ju, alltså det var ju, vi hade ett fantastiskt lag. Vi hade Foppa och Sundin och Micke Renberg och Mattias Ölund och ja, jättebra lag. Vi förlorade inte en annan match den turneringen. Jag kommer ihåg att jag spelade i samma kedja som Anders Husko och Uffe Dahlén till en början, och sen så blev det Jonas Höglund när han kom loss, tror jag det var. Ja, strunt samma. Och vi tog oss till final rätt lätt där. Och mötte Finland som du sa i 2 matcher, och finnarna hade också kanongäng. Det hade de.
Vilka hade de då?
Ja, de hade han i målet. Vad hette han nu då?
Kiplesov, nej.
Nej, det var ju Helminen och det där gänget, gamla gardet. Bille Peltonen kommer jag ihåg också. Det är bara centra jag kommer ihåg. Men det, vi spelade, ja, vi gjorde 1-0 där sent i första matchen, och sen så, det var ju, jag kommer inte exakt ihåg om det skulle bli förlängning om vi förlorade eller hur det nu var. Men vi klarade oss på kryss, vet du. Så då, ja, matchen vi spelade, hade väl lite chanser så där, men finnarna låg ju på extremt mycket i slutet i alla fall. Och vi har 0-0. Tommy Sala är fantastisk i målet. Och jag kommer ihåg inför sista tekningen, det kan vara en 20 sekunder kvar någonting, finnarna tar timeout och Kent och Foppas pappa skickar in mig på isen som tekare då, tillsammans med Sudden och Foppa, Ölund på backen och jag kommer inte ihåg vem den femte var. Undrar om det var Thornberg. Jag tror det. Ja, och då kände jag, där blev man ju mallig när man fick vara med där sista 30 sekunderna. Och vi hade ju gått igenom allting och sådär, tekningen och vem som gör vad. Jag skulle ju teka då. Och så när jag kom in och började åka mot cirkeln, då säger Foppa, Falken, Sudden tekar. Så Så då gick han in och ändrade allting. Och jag som alltid tekar själv. Det var i Suddens backhandhörn var det, så han var ju liksom, det var ju ingen snack om han skulle ju ta den, så var det ju bara. Så vi struntade i lite vad Kent sa där. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag frågade Salo då, vad ska jag göra om vi torskar den? Vad ska jag göra? Håll dig undan bara, sa han då. Jag tar skottet. Så det var bara att flytta på sig. Men vi räddade ut det och vi lyckades vinna VM-guld på en 0-0-match. Det var bara det. Det är lite otroligt.
Det var ju bra. Det var ju stort och så firandet.
Ja, det var enormt.
Ja,
ja. Det var fantastiskt.
Vad kan du beskriva? Jag har ju frågat flera stycken om det här med att få ta emot folkets hyllning på, om det är Sergels torg eller Kungsträdgården eller Medborgarplatsen, var det nu är någonstans. Hur upplevde du få möta folkmassan?
För det första så blir, när du är i själva turneringen, så är du förstår ju liksom inte riktigt hur stort det är och hur mycket det påverkar folket hemma. Så det blir ju som en liten chock när man kommer hem. Och det började med när vi flög. Det kom upp två JAS-plan liksom bredvid och eskorterade oss in mot Arlanda. Och sen så står det brandmän längs hela E4 in från Arlanda in mot Stockholm City. Och på gatorna, det var ju så mycket folk. Vi kom ju knappt fram med bussen. Och så kommer vi fram, så är det smockfullt på Sergels torg och det blir nästan som att man vet inte riktigt vad man ska göra. Det är nästan så att man skäms lite när man står där. Nu var ju inte jag liksom någon stjärna så där, utan så det blir ju lite att man, ja okej, okay, ja men Foppa och Sudden, de fixade det där, så gå fram ni. Men det är ju enormt stort att känna den uppskattningen av folket, att man verkligen har gjort någonting som berör människor och glädjer människor. Och det är ju någonting som jag sa som man är extremt stolt över och bara försöker njuta av stunden. Det är svårt att förklara, men just den känslan att man har skänkt glädje till så många. Den är fantastisk. Ja,
hur ofta tänker du tillbaka på den här stunden? Alltså? För den är ju, det är få förunnat att få.
Ja, det är.
Få det, sån omedelbar och direkt kärlek så att säga.
Ja, jag ska inte säga att det är jätteofta, men det blir ju i samband med när det händer såna här saker igen. Då, som OS 2006, när de kommer tillbaka. VM när det nu har varit och de har vunnit, och då känner man då tänker man ju tillbaka att ja, där har jag också stått en gång i tiden.
Och sen blev det ju VM också 99 för din del, så det var ju 4 VM i rad.
Nej, inte i rad. Sen så blev det ett litet uppehåll där.
Vad hade du nästa då? Titta.
2002 va?
Där har vi det, ja. Tack. 2002.
Brons i Göteborg.
Mm. Om vi går vidare då, så som sagt, du kom ju ganska sent till Djurgården. Mm. Eller till, ja, till Djurgården. Mm. Du kom ganska sent till Djurgården. Du kom alltså som 25-åring, 24-25.
Ja.
Och jag vet att Rangers, New York Rangers, var lite intresserad av dig som 28-åring.
Mm. Mm.
Men du kände att nej. Du hade ingen lust.
Nej, det var, nej,
2000 var det här.
Ja, precis. Eller 99 var det. Vi skulle få, jag och min fru skulle få barn i 2000 i början där. Och jag kände ju lite så här. För det första så var det inget envägskontrakt som man pratade om då. Utan då skulle jag åka dit och så skulle jag försöka liksom slå mig in i laget. Och jag tyckte någonstans att det behövde jag inte. Jag behövde inte bevisa för någon att jag skulle klara av det. Jag var 28 år, jag hade min karriär i Djurgården, jag hade min karriär i Tre Kronor. Och åka dit och försöka, det kändes som att tyvärr så var det lite för sent. Jag säger ingenting om när man är 18, 19, 20, 21 där i de krokarna. Men jag hade ju, vi var ju på väg att rota oss här hemma i Sverige, och i och med att jag, som du sa, kom så sent som jag gjorde till Djurgården, jag var ju aldrig draftad, eller jag var inte liksom på tal på något sätt sådär. Och sen så kom ju den här, självklart så det var ju inte ett jättelätt beslut, men just det här med att vi kände att ja, barnen var på väg, och jag hade det som jag hade här hemma, och det kändes som att det var fel läge att försöka liksom försöka sig på en ny karriär, om man säger. Så det blev nej tack till det.
Men kan du tänka, kan du liksom så här,
självklart.
Number 60.
Ja, exakt.
Ja.
Nej, det är klart att liksom Rangers, det är ju det största du kan spela i nästan, så att
och MSG, the world's most famous arena. Jag förstår det, men jag förstår också hur du resonerade. Du är alltså 28 år då. Och du är lagkapten i Djurgården nu.
Ja, och även i Tre Kronor där 99, så att det var ingen lätt beslut. Och jag ska inte säga att jag ångrar, jag ska inte göra det, utan det var ett beslut som vi tog, och det passade bra in för mig och min fru just under det tillfället, och sen så blev det inte så många mer förfrågningar efter det. Nej, för de hade ju, Jörgen Jönsson hade gjort en liknande sak, han blev inte heller draftad tror jag, men han stack ju iväg rätt sent i åldern. Vi var ju kompisar i landslaget och sådär, och pratade mycket med honom, och men han kom ju tillbaka efter ett år, så att Janne Matschig gjorde en liknande just till Rangers, precis. Men hans situation kanske var lite annorlunda, och han värderade väl annorlunda vad jag gjorde.
Ja, vi fortsätter Djurgårdskarriären. Det är alltså nummer 16, Niklas Falk, 16 säsonger. Djurgårdens mästerspelare.
Ja.
Genom alla tider. Ja. Vi är framme nu med ett väldigt fint år för dig. Nämligen 99-00. Då det blir, vadå?
Då blir det SM-guld.
Ja.
Ett efterlängtat SM-guld.
Modo är tre raka i finalen.
Modo är tre raka i finalen.
Berätta om resan fram.
Vi hade året innan, vi hade varit i final, jag ska gå tillbaka lite. Två år innan hade vi varit i final, åkt på torsk mot Färjestad i femte avgörande tror jag det var, i Globen. Som satt väldigt hårt i hjärtat. Året efter får vi ett nytt tränarpar, Mats Valtin kommer in. Och där kommer Thomas Magnusson, målvaktstränaren, kommer in och går in som assisterande till honom. Vi gör väl en medelsäsong året efter den där finalen. För att då, året efter 99-00, kliver Harder Nilsson in tillsammans med Valtin. Magnusson är kvar som målvaktstränare. Och då tittar de på vad har vi för lag, vad har vi för trupp. Vi var inne på det lite, torpedhockeyn. Och de gjorde ett system som passade vårt lag extremt bra. Vi hade torpeder med Musse Håkansson och Mattias Kärnqvist och Pelle Eklund och LG Wicklander och allt vad de hette. Och vi hade halvbackar i centrarna då, som jag nämnde tidigare, med Challe och Micke. Och så hade vi Libros med Daniel Kärnqvist och Micke Magnusson och Ronny Pettersson, Björn Nord, Thomas Johansson, Kronvall. Så vi hade ju fantastiskt lag också. Och det började väl ganska bra redan från början i augusti på träningsmatcherna. Motståndarna vi mötte, de var inte riktigt beredda på det. Det var svårläst. Vi hade skickliga spelare som var bra på det de skulle vara bra på. Och det räcker ju, jag kommer inte ihåg exakt vad vi kommer i serien, men sen när slutspelet drar igång så går vi en tuff sväng mot Färjestad i kvarten. Vi lyckas vinna till slut med 4-3 i matcher. Sen åker vi till, möter vi Luleå och tar dem i tre raka. får möta Modo med bröderna Sedin och Paulsson och Värnblom och gänget. Och vinner den också i tre raka. Avgör på Globen hemma inför, vad är det den tar? 13 850.
Ja.
Jublande supportrar. Så det var ju
en skön revansch kanske.
En riktigt skön revansch. Och man kände att det är för det här man håller på. Det är det här som, just det här också tillsammans med fansen och få glädja inte bara oss i laget utan en hel skara till som håller på Djurgården.
Ja, det var alltså finalen 1998, vi nämnde den lite hastigast där. Det vågar man knappt prata med. Niklas Wikgård vågar inte ens prata, vågar inte nämna det.
Nej, det förstår jag. Det förstår jag. Alltså
avgörande match mot Färjestad. Det är Globen då, femte avgörande. Det är Sadden, det är Greger Arthursson, det är Tommy Söderström, det är skott mellan benen och du satt med ett skosnöre i handen.
Ja, jag satt och skulle byta snöre. Jag blev trampad på foten. Ja. Och så ser jag hur den går in och så säger jag till materialen att men skit i det, säsongen är över.
Ja, i vilket fall som helst. Nu blev det en liten revansch och det blev ännu bättre nästa år, för då fick ni ju två där i Färjestad dessutom. Men rätta mig om jag fel, du följde den avgörandet där ifrån sjukhuset.
Ja.
För du hade lite problem med näsan.
Christian Berglund hade sett till att jag hade lite problem med näsan. Jag fick en väldigt, väldigt ful tackling av Berglund där i Färjestad. Jag vände mig om precis och då, precis när jag vände mig om så ser jag hans axel komma rakt emot mitt huvud. Och den tar mitt på näsan. Så att det var ju mellanväggen var sönder, näsbenet var sönder och så det gick ju inte att fortsätta. Jag satt kvar i båset perioden ut där i Karlstad. Och jag var yr i huvudet och jag hade förmodligen lite hjärnskakning där också. Och så tittade jag på Hardy efter när perioden var slut. Så åkte jag runt och kände lite för det. Så åkte jag fram till Hardy. Så säger Hardy bara: du kan byta om. Vi har inte råd med att du åker runt och tycker att du har ont i näsan. Så det var bara att byta om och ta sig till sjukhuset.
Och där satt du tillsammans med Christian Sjögren.
Ja, han hade fått en klubba i öga, tror jag.
Ja.
Så det var ju, jag kommer inte ihåg, det var ju mitt i veckan. Det var ju helt knäpptyst på det där sjukhuset. Förutom vi som satt vid tvn där och följde förlängningen som det gick till.
Sjätte matchen.
Ja.
Och det var Daniel Tjernqvist som var
precis,
på sadden.
Ja. Precis. Vad nu han gjorde där framför målet. Men som tur var så dök han upp där.
Ja. Så 2-1 va? Var det den matchen?
Ja, det kan det nog vara. Det kan det nog vara.
Ja, då har du två SM-guld.
Ja.
Och du har VM-guld.
Ja.
Ja. Vad finns det mer då?
Ja.
Ja, men alltså, förstår du vad jag menar? Ja. Då har du ju vunnit i stort sett det mesta, i alla fall i Sverige.
Ja. Mm. Ja, det var det som sitter lite som en tagg i min. Det är ju OS i Nagano. 1998, första gången som NHL-proffsen får vara med. Och jag åker som sista forward i gallringen då. Och får inte vara med. Det var ju väldigt hysch-hysch om vilka som skulle vara med och ta ut trupper hit och dit. Vi fick med Kjellberg och Tommy Söderström från Djurgården. Jörgen Jönsson var med. Så det var inte så där jättemånga från svenska ligan. Men det är någonting, det var så nära OS som jag var då. Det kommer jag aldrig sen och det hade varit kul såklart. Nu åkte de i kvarten men vi fick revanschen på våren i VM mot finnarna.
Just det. Ja, det var ju den här incidenten, den turneringen som många kommer ihåg mest för att Ulf Samuelsson hade dubbelt medborgarskap och satt där och laget stod i bakgrunden och, ja. Ja, 1998.
Mm. Ja, så det är väl det som jag saknar, ett OS-deltagande.
Du är ju också med och spelar den här häftiga säsongen 04-05, vi får ta upp den för att så bra. Jag kommer Kalle Johansson och jag kommenterade ju då på Kanal Plus som det heter, Simor idag. Och Kalle sa det någon gång till någon. Du, passa på att njut, för så här bra kommer den här serien aldrig bli, va? Och det var fantastiskt. Vilka, jag menar, du hade ju, jag vet ju, Marianne Hoss har du pratat om, ja, uppe i Mora. Ja. Det var Chara, det var Surrey, det var José Theodor, det var Alfredsson, det var, jag menar, det var ju NHL, det var lockout då i Nordamerika, så ja, många kom till elitserien som det hette då och spelade.
Ja, det var en oerhört häftig säsong. Ja. Det var ju, alltså, det var ju toppmatch på toppmatch på toppmatch mot toppspelare hela tiden. Och Marian Hossa, som du säger, som du nämnde, han var ju nog extrem. Vi tyckte ju, eller jag hade en känsla av att, ja, men vi har rätt hög nivå ändå här i Sverige och vi spelar på. Och så kommer Marian Hossa och visar att det finns en och två nivåer till som hockeyspelare. Det var liksom, man bara kände att, hur bra är han? Och nu var han extremt, men alltså sådana fanns det ju varje lag då. Olli Jokinen i SSK och ja, de som du har nämnt. Det var ju verkligen precis så NHL flyttade till Sverige. Så var det ju. Och det är ju att man fick vara med om det. Det är ju enormt häftigt och hedrande.
För ni, jag vet, ni stod ju Timrå i första slutspelsomgången där med Kiprusov i målet och Henrik Zetterberg.
Ja, Fredrik Modin, Acke Petterberg. Ja,
som hade vunnit sen, ja, i Kappen Tampa 0-4, ja, just det.
Och det var inget snack om Timrå skulle, det var ju först, Timrå skulle ju ta hela SM, de skulle vinna allting. Ja. Men vi lyckades krångla oss ur något läge där och vi slog ut dem uppe i Timrå, kommer jag ihåg. Sen så får vi möta Frölunda i semin med det laget som de hade med Henke och Alfredsson och Samuel Paulsson och ja, de vann allting, ja, tror jag.
De blev svenska mästare.
Ja, de blev det. Ja.
De vann NHL i år, kan man säga.
Ja, ja, precis. Niklas Andersson och Kaljo, när de härjade som värst.
Ja.
Ja. Ja, det var en ruggigt rolig säsong. Och det ligger nog någonting i det, att så bra kommer det nog aldrig bli igen.
Nu vi går lite händelserna, hoppar lite här. Så är det ju en stor skillnad på SHL när du spelade jämfört med idag.
Absolut.
Stor kvalitetsskillnad och vi ska vara ärliga med det.
Ja.
Hur ser du på utvecklingen av SHL och svensk ishockey rent generellt?
Det går ju mer och mer åt att det ska gå så fort som möjligt och man ska skjuta så hårt som möjligt och man ska tackla så mycket som möjligt. Och liret blir lite, det blir väldigt mycket lidande när det går så fort. För man hinner inte med riktigt med det här spelet. Det blir att ta den mot mål och skjuta och returer. Eller styrningar eller vad det nu kan vara. Men det är sällan man ser ett upprullat spel som slutar i mål. Och jag förstår verkligen det. För det är jättesvårt att hinna med allt där i den farten som det är. Men det som jag saknar lite grann, det är ju att det är någon som bryter mönstret och att det är någon som faktiskt vågar hålla i pucken och kanske vänder hemåt och kommer en sväng till. Och nu det blir i och med att det är så det är sån stor lampa på SHL och det är sån business och alla misstag de noteras och det är spelvändningar och all möjlig statistik som gör att det är svårt att våga och släppa loss helt. Jag kommer ihåg, nu var inte jag med själv, men Björn Norden, vän, berättade att Kenta Nilsson hade sagt till Lasse Falk en gång i tiden att, men vad fan Lasse, är det så farligt att släppa till en 2-mot-1 någon gång ibland? Och Lasse Falk hade blivit helt skogstokig och ingen sån här snack. Men det är lite befriande och just den tanken. För då tror jag att vi skulle kunna få lite mer kreativt spel. Men eftersom det är som business som det är och man riskerar så mycket med att, ja, om man säger i värsta fall, hamna i ett kval. Så då blir det blir lidande. Det är de som har de skickligaste spelarna, det är de som vinner. Och som klarar av att spela spelet i den farten som är nu.
Jag tänker också på det faktum att du alltså 16 säsonger, du spelade för 40. Mm. 16 säsonger i SHL Elitserien. Och du är en kulturbärare. Vad finns kulturbärarna idag? Vi har kanske Joel Lundqvist kvar i Frölunda, men vad finns de här som talar om så här gör vi Djurgårdens IF, så här gör vi i Färjestad? Finns de kvar?
Det är inte lika utpräglat som det var förut. Du hade en stomme i laget på en 7, 8, 9 spelare som var kvar och år efter år. I Djurgården så var vi ju några stycken där med Challe och Micke och jag och Ottosson och Ronny Pettersson och det gänget. Och Färjestad, de hade Jörgen och Nordström och Pelle Prestberg och backarna där med Frögren och det där gänget som stod för någonting. Nu är det, tycker jag, lite mer spelarnas marknad. Lönerna har stuckit iväg. Och jag säger, alltså, det är mer individuellt nu än vad det var förr så var det mer laget som gällde. Nu är det mer individen som gäller och min situation och mitt kontrakt. Jag var ju sportchef i Huddinge ett tag. Nu ska jag inte säga att det är alls på den nivån som SHL är, men där var det lite, då fick jag en inblick i hur det fungerar. Och då när man pratar med vissa spelare, då sitter man och så samlar man ihop de erbjudanden man har och så blir det någonstans att aha, nu ska vi se var jag ska bo i år. Ja, i år blev det Kristianstad för att de betalade kanske lite mer eller vad det nu var. Så den här genuina klubbkänslan, den finns ju såklart kvar hos några, men det är inte alls på samma sätt som det var förut.
Är de många spelarna mer bortskämda inom citationstecken idag? Jag har hört historier om att unga spelare byter det AIK, Djurgården, Huddinge, Hammarby. Va? Får jag inte spela powerplay så går jag till nästa klubb. Agenter, föräldrar och hela den här biten som vi har förstått vuxit ganska kraftigt de senaste åren.
Jo, men så är det. Så det stämmer verkligen. Att det är sällan man hör någon som biter i och jag ska ta mina steg här i min takt. Nu är det att har jag en gång spelat powerplay eller jag får inte spela boxplay vad det nu kan vara. Då är det oftast att man ser att det är någon annans fel. Det är inte mitt ansvar som spelare utan då går jag dit där jag får göra det här.
Det är tre annans fel, jag får inte spela powerplay.
Ja, lite så. Men det blir ju inget bra till slut och det, situationen någonstans så blir den ohållbar och jag tror att det försöker jag i alla fall förmedla till mina barn att liksom, du får jobba för saker och ting, du får kriga för att du ska vad det nu kan vara att ta en plats, du får kriga i skolan, du får göra liksom det som krävs för att lyckas och lyckas man. Gör man det inte, ja, men då har man i alla fall gjort ett försök.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.
Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Du, vi är ju framme nu till, om du inte har något invända, till 2010. För då är det nämligen finaldags igen för Djurgården. Ni slår ut Linköping i en magisk semifinal. Jag vet att du säkert gärna vill prata om den. Ja. Och sen så går ni då till final mot HV 2010.
Mm.
Du är 39 år.
Ja. Ja. Det var ju återigen kom Harder tillbaka till Djurgården, nu med Micke Johansson och Montén vid sidan, och Djurgården, vi hade ju gått lite sådär, varit på gränsen till att få kvala, och vi hade ju inte några bra år där i mitten på 2000 och framåt där, men sen så får vi får in lite unga killar, sådana som genom Djurgårdens gymnasium, hockeygymnasium där, som de flesta har nu, riktigt lovande talanger med Jakob Josefsson och Marcus Kryger och Patrik Selin och Brodin och det där gardet, plus att vi är kvar, jag och Ottosson och ja, Ölvestad och Fimpen Eklund och det där. Macka Nilsson kommer tillbaka. Och vi får en bra skjuts i laget, i truppen. Och vi får bra utveckling på de här unga killarna som kommer in och tar för sig. Och, vi gör en jättebra säsong. Ut ur ingenting egentligen. Och som du sa, jag är 39 år. Jag tror alla finaler utom en gick till sadden, så det var ju rätt jämna matchserier, och Linköping där som du är inne på, vi spelar fantastiskt bra, vi vinner med 4-1, kör över dem med de har Lavarts och Linka och de har Lener i båset och Mårtensson. Det var lite som med Timrå där, det var deras tur tyckte de. Men vi får till det jättebra i den matchserien. Avgör på Globen hemma, vinner med 5-1 eller något sådär, 4-1. Och finalen är precis lika, ja, som jag sa, 5 av 6 går till sadden. Det är så jämnt. Och jag får en sån skjuts i min egen personliga... Jag ska inte säga karriär, för det är nu på slutet. Men jag har ju kommit upp i den åldern där jag känner, ska jag fortsätta, ska jag inte fortsätta? Och i och med att det är så roligt som det är, det går så bra som det gör, så tänker jag så här, men jag ska inte sluta nu. Det här är det roligaste jag vet. Det här är det roligaste jag varit med om på 10 år. Varför ska jag sluta nu bara för att jag fyller 40 nästa år? Så jag hade snack med Janne Järlefelt där, som var sportchef i Djurgården på den tiden, och ja, de ville gärna att jag spelade ett år till, och jag kände att, som jag sa, när det är som roligast ska jag sluta då, bara för att jag är uppe i en viss ålder. Så jag tränade på, körde hårt såklart på sommaren för att hänga med de här Kryger och Josefsson och grabbarna på träningarna. För att sen året efter, då tyckte vi att vi hade förstärkt ännu mer. Vi hade ännu bättre lag. I år tar vi det. Och så ryker vi kvarten mot Luleå. Och då kände jag att nu får det fan räcka. Så kastade jag utrustningen i soptunnan.
Ja, i Coop Arena. Du går ut och slänger din utrustning i soporna i Coop Arena.
Ja, jag skulle aldrig mer ha den.
Var det frustration, besvikelse?
Ja, det är klart det var det. Vi låg under med 3-0 i matcher, tror jag. Hämtar upp till 3-3. Åker upp till Luleå och har en sjunde avgörande. Och leder, om jag inte missminner mig. Och Luleå kvitterar i slutet. Och sen så gör Robin Jonsson, som har gjort 3 mål på 100 000 matcher. avgör i sadden. Och då, det är klart att det var ju frustration. Det är ju inget bra agerande alls såklart att göra så som jag gjorde. Men jag kände att nu, jag orkar inte ta mig igenom en sommar till med det här. Och nu får det vara nog.
Vad var mest frustrerande? 98, Gregor Artursson eller 2011?
Det var nog 98, ja, skulle jag säga. För då hade jag inte ännu vunnit någonting. Då visste jag liksom inte vad det innebar. Och vi längtade så mycket efter den framgången i Djurgården. Nu hade vi, det är såklart, som idrottsman så gillar man inte att komma tvåa. Men året innan så hade vi gjort en ruggigt bra säsong. Och vi hade fått skjuts i föreningen igen hockeymässigt. Och fansen kom tillbaka och det blev ett riktigt bra... Efter det året så blev det riktigt bra även nästa år. Och, så jag får säga att jag levde lite på året innan där. Men som sagt, Färjestad är nog den tuffaste.
Hur var det? När du är arg när du slänger utrustningen där, naturligtvis. Men det är ändå en väldigt tydlig handling. Hur var det så? Nu ska jag inte spela ishockey längre. Du är 40 år, du har varit ishockeyspelare i stort sett hela ditt liv.
Ja.
Ja. Alltså, kan du återkalla känslan liksom, när besvikelsen över förlusten lagt sig?
Det blir ju tomt. Det blir jättetomt. Och jag har ju... Jag vet ju precis hur rutinerna går till. Man tar ett litet break efter säsongen, man laddar batterierna, det drar igång nästa försäsong. Och nu så var det så att jag hade ingen nästa försäsong. Så oerhört tomt, men samtidigt skönt att få slappna av en liten stund med det här. I och med att jag var så gammal som jag var, så jag var ju tvungen att träna jättehårt och verkligen för att kunna hänga med överhuvudtaget. Så det blir ju inte bara en fysisk press, utan det blir ju även en psykisk press, att du måste hela tiden jaga formen på ett annorlunda sätt än vad du gör kanske när du är 22, 23, 24. Så en väldig tomhet, men samtidigt så kände jag att jag mitt beslut, hade vi vunnit året innan hade jag lagt av då. Men nu gjorde vi inte det. Det var därför som jag försökte ett år till. Men sen så kände jag att nej, jag är klar.
Det är ju många fantastiska, vi kan inte ta upp allting, men några saker till vill jag gärna prata med er om. Till exempel när du slog Jens Ölings rekord. Blev mäste djurgårdare.
Ja, det är ju, jag har ju haft turen att klara mig från allvarliga skador under min karriär. Sen om det beror på att jag var feg eller inte, det låter jag vara osagt.
Vad säger du själv?
Nej, det skulle jag inte säga. Men jag skulle väl kanske säga att jag inte åkte in i onödiga situationer, så säger jag. Och jag åkte inte akta mig på något sätt, men jag valde mina strider, om man säger så. Och det var ju jättestort såklart. Jensa, klubbikon, och jag vet inte hur många matcher han hade, 500 någonting. Och så går jag in och tar det av honom. Jensa, min gamla idol som han har haft när man växte upp. Det var ju ruggigt stort och blev hedrad där på isen. Jag tror det var Färjestad vi mötte då också.
Samma som när du fyllde 40.
Ja, precis. Det är Färjestad i många av de där matcherna.
Ja, för den ska jag komma till också. Du firar alltså 40-årsdagen på Hovet med att du segrar Färjestad med 5-1.
Ja.
Det är inte många som firar sin 40-årsdag som elitspelare.
Nej.
Ishockey.
Nej, det var en fantastisk dag. Det var ju... fansen hade ju gjort någon insamling där och köpt massa presenter och blev hyllad och som jag var inne på tidigare, det här att kunna glädja människor, och det här var på något sätt deras sätt att uppskatta det jag har gjort för dem, och det var ju fantastiskt stort, och en väldigt, väldigt hedrad över det. Att de tar sig tid och ork och uppskattar mig på det sättet.
Derbyna?
Ja.
Du fick vara med på den tiden där det var riktigt häftiga, äkta, ja, Stockholmsderby.
Ja. Ja, det var ju på Globen som det var då. Det var ju fullsatt i stort sett alla derbyn. En ruggigt bra stämning på läktarna. Och vi hade ju förmånen att vinna för det mesta i Djurgården mot AIK, skulle jag säga, utan att veta några siffror, men det är den känslan jag har i alla fall. Och vi delade ju korridor där uppe på hovet, och vilka var bäst i stan, och det var mycket slå sig för bröstet. Och, men just den rivaliteten som var mellan oss på isen, ska jag säga, var ju, den triggade ju oss till att spela bättre och bättre och bättre, och vi och AIK triggade varandra till att spela bra ishockey, och det var uppskattande att titta på de matcherna, för att det var så mycket känslor och det var så mycket prestige i det. Man kunde torska hur många som helst, bara man inte torskade mot Gnaget. Och det var ju samma sak för dem, bara man inte torskade mot Djurgården. Och som sagt, smockfullt. Man stod ju med gåshud. På den tiden var det nationalsånger. Och så stod man där, och så när publiken började sjunga med. Det är svårbeskrivet.
Ja, derbyna drog ju liksom med hela hockey-Sverige på något sätt. När det gäller intresse och inte minst från media. Hur mycket saknar Djurgården ett starkt, jämstarkt AIK som kan slå dem, alltså, för att få den här rivaliteten? Ja. För den behövs ju. Ja, den behövs ju.
Jo, det gör den. Ja. Det är klart att det saknas. Framförallt för Stockholmshockeyn i stort. Så skulle ju de behöva AIK i SHL. Just den här rivaliteten som är... Vi får känna på den lite i fotbollen, men tyvärr inte på hockeyn. Så att, nu säger man att AIK och Djurgården är bittra fiender, men jag tror någonstans att även Djurgårdssupporterna skulle tycka att det var roligt om AIK kom upp även i hockeyn, så man fick tampas med dem även där.
Slår de
även där.
Vad känner du om det här med stängd liga? För det talas ju om att lyfta upp AIK, lyfta upp Leksand, lyfta upp några publiklag till och stänga ligan. Det är ju emot vårat sätt att ha seriesystemen, men i andra länder så finns det ju.
Ja. Det är ju en svår nöt såklart att komma åt, och jag känner väl likadant som de flesta att man måste kunna spela sig till och behöva ta sig upp genom seriesystemen för att kunna vara där. Och jag tycker inte att man ska ge någon friplatser på något sätt, utan man ska förtjäna det, och det är väl lite den svenska som jag var inne på. Man ska göra rätt för sig, man ska ha god ordning i föreningen, man ska ha god ekonomi, man ska ha en bra plan. Och har man det så har man möjligheter att slå sig upp i finrummet i SHL.
Du, nu har vi gått igenom karriären då, och då vill jag fråga dig, vem är den bästa spelare du spelat med?
Den bästa jag har spelat med? Jag har spelat med så många. Men om jag ser nu Foppa och Sudden såklart.
Ja, jag vet att du har valt Sudden. Jag brukar alltid fråga den. Lemieux eller Gretzky för de som har varit där borta igen. Och Foppa eller Sudden. Men jag vet att du väljer Sudden.
Ja, för han är lite mer som jag är. Lite mera lag. Han har ju varit lagkapten i Toronto i x antal år. Och det är inte bara för att han var en bra hockeyspelare, utan det är för att han är som han är som person. Peter är fantastisk på sitt sätt, och det är nästan lite taskigt att jämföra dem, men det är därför som jag har hållit Sudden lite före, just på grund av det här lagtänket. Foppa tänker ju också, han skulle kliva över lik för att vinna, känns det som, men Mats är lite mera omhändertagande skulle jag säga.
Mm. Så vem är den bästa att spela med?
Ja, det är ju Sudden såklart. Sudden. Ja.
Mm. Vem är den bästa att spela emot då? Som sagt, du var ju med i JVM och du har ju varit med i landslaget. Och
ja.
Du har varit med under lockout-säsongen.
Ja, vi har ju nämnt honom tidigare. Det måste vara den matchen i Mora mot Marian Hossa. Han var hemskt bra. Det gick inte att ta pucken av honom. Antingen så höll han pucken tills han gjorde mål eller så släppte han den och så åkte han och bytte. Det var extremt duktigt och stark och snabb och explosiv. Ja. Man förstår att han har haft en jättebra karriär där borta.
Kommer du ihåg? Han spelade alltså i Pittsburgh. Mötte Detroit i final. Pittsburgh förlorar. Byter till Detroit som möter Pittsburgh i final. Detroit förlorar. Och så fick han ju egentligen vinna då 2010 när han slog Philadelphia i final, Marian Hossa. Han hoppade på fel snart precis där hela tiden. Tänkte han kommer aldrig att vinna.
Och han vann inte i Mora heller.
Nej, det är inte så konstigt.
Nej.
Men det var starkt av Simons, eller vem det nu var, som fick dit bröderna.
Ja, exakt.
Det var imponerande.
Ja, verkligen.
Vem är den bästa tränare du har haft eller den som har betytt mest för dig? Du kan ju nämna några stycken om det.
Ja, jag skulle nämna för det första, den första som jag kommer att tänka på, det är Thomas Storm. Mm. En tränare här i Stockholmstrakten som jag hade. Jag blev inte uttagen i TV-pucken. Jag kom igång rätt sent med min karriär, om man nu ska kalla det så. Men han var den som fick upp ögonen för mig. Han sa att nu har du två vägar att välja. Antingen så tycker du synd om dig själv och lullar på, eller så biter du ihop och visar att de har fel. Och hockey var det roligaste jag visste. Det var ju första motgången man fick, och det, hela världen höll på att rasa samman. Men han fick mig att känna det här revanschlusten och få mig att känna att det är bara jag som påverkar var det tar vägen. Att gör jag en dålig träning så ja, självklart blir ju laget lidande, men framförallt så blir det du själv som blir lidande. Så han skulle jag säga, precis där i den åldern som man är då också, när det står och väger lite grann om man väljer ena vägen eller den andra. Så det är jag evigt tacksam honom över. Och sen så skulle jag nog säga Harden Nilsson där också som tränare. Han hade en ledarstil som jag verkligen gillade. Jag hade ju kommit upp lite i åren då också, ska man säga. Eller ja, 28 år var jag, eller någonting sånt.
Du är inte rädd när han tittade så arg på dig?
Jo!
Ja, det bör man ju nästan livrädd. Som journalist också när man inte tittar.
Och därför så ville man ju inte göra honom besviken eller missnöjd. För då visste man, då kom de där isblå ögonen. Men framförallt så han fick alla, i alla fall i de lagen som jag var i med honom, att prestera sitt bästa ut efter det man var bra på. Och det skulle jag säga var nyckeln till det som gjorde att vi vann de där två åren med Djurgården. Att det var ingen torped som skulle hålla på och vara någon fin lirare. Utan torpederna, de skulle forechecka, de skulle sätta dit puckarna. Vi halvbackar, vi skulle inte hålla på och checka och jaga runt, för det kunde inte vi. Vi skulle hålla i liret. Men det som var, det var att även torped, halvback eller libro, att alla betydde lika mycket. Ingen skulle klara sig utan den andra. Så, och det var det som gjorde att vi hade sån hög nivå på våra träningar, som gjorde att vi kunde hålla hög nivå på våra matcher. Att vi insåg att vi var beroende av varandras kompetens, precis som det ska vara i en lagsport. Och där var han fantastisk, Harry.
Jag vet att du har en analytisk förmåga. Det är många som har vittnat om det. Du gillar att fnula lite. Ja. Över, och som gammal center är det väl nästan naturligt också. Ja. Och du har varit inne på tränarsvängen. Nu är du inte tränare för tillfället. Men är det någonting som du vill bli? Eller sportchef? Eller hur känner du? För att, som tränare vet du att du får ju flytta.
Ja.
Sparken får man ju förr eller senare. Mm. Om det så... Ta 2 eller 22 år, det vet man ju inte. Men alltså, hur känner du inför det?
Det är första gången på 30 år som jag inte har en klubbtillhörighet som person. Eller som spelare eller tränare.
För du går ju alltså från Djurgården och sista säsongen som aktiv 10-11 till att bli ass-coach i Djurgårdens J20 11-12.
Ja. Ja. Och det var ju Djurgården hade ju rätt tidigt berättat för mig att den dagen som du väljer att sluta så vill vi att du är kvar i organisationen. Vi vill att du hjälper till och tar ett tränaruppdrag. Så jag hade ju det i bakhuvudet såklart när jag slutade. Och hockey, det är det jag kan. Hockey är min kompetens här i livet. Och det är klart att jag vill jobba med hockey. Så är det ju. Jag var i Djurgården ett par år. Sen blev jag sportchef och tränare i Huddinge i Division 1. Och sen så var jag assisterande i SSK i 2 år. Och där... Inför det här året då, så kom det lite sent att vi skulle gå skilda vägar. Så jag... Det här skedde i slutet av april. Och i början på maj så drar säsongen igång. Så att alla lag har ju liksom tillsatt sina tränarpositioner. Men som sagt, hockey, det är det jag vill hålla på med. Och jag har fått frågan förut, vad är det du vill göra? Och jag har tränare såklart, jag saknar det här att vara i vardagen, utbilda spelare, få spelare att växa och bli bättre, och tycker det är häftigt med det här med mentalt, vad kan man göra för att bli bättre, och hur ska man undvika att hamna i fallgropar, och sånt tycker jag är jättespännande. Och
vad brinner du mest för? Det små tekniska finlir som är teckningar, eller det strategiska torpedhockey, spillersboda 1-3-1, förstår jag menar?
Ja, alltså, där känner jag det strategiska tycker jag är. Men det utesluter inte att jag tycker att det är roligt att hålla på och nörda ner mig i till exempel teckningar eller skottfinter eller vad det nu kan vara. Så jag brinner för sporten ishockey. Och jag har jag har ju med min erfarenhet och både på nationell och internationell nivå tycker jag i alla fall en bra kompetens och så nu känns det lite som att jag står och stampar, och jag vill ju tillbaka till hockeyn, så är det ju, och nu får jag däremot titta på en väldig massa hockey, och det är ju roligt också såklart.
Ja. Vad gör du idag?
Ja, hockeymässigt så min vän Thomas Johansson som blev GM i Leksand här, han hade en liten hockeyakademi som man kallar den för. Så jag tränar de som vill och de som kan på månader, 3 dagar i veckan, måndag, tisdag, fredag,
det,
här på Mossen.
Är det ungdomar? Eller
det är mycket företagsledare. Så det är lite, istället för att gå på gym så går man och tränar på hockeyplanen. Mm. Och det är fantastiskt roligt att titta på de här farbröderna när de kämpar och när de ska vinna teckningar och sådär. Och det är såklart inte på den nivån jag vill vara, och det är såklart inte på samma nivå som jag har varit, men det här lagkänslan och det här teamkänslan, den kommer där också när man delar upp och ska spela 2-mål. Vi har Håkan Eriksson, en gammal storcenter i Djurgården som är med bland annat, gammal lagkapten, och han är ju precis som han var som spelare och driver laget och alltså det är jätteroligt. Och sen så tillsammans med just Thomas Storm och en annan gammal djurgårdare, Per Nygårds, så tränar vi Tumbas ungdomslag. Jag har en kväll i veckan där ute med dem i ishuset i Tumba.
Han har hållit på, Storm har hållit på länge med
Tumba. Han har hållit på länge.
Han var ute med Rockström och grabbarna där en gång i tiden. Ja.
Charlie Berglunds gamla modeförening.
Ja, just det. Ja.
Nej, men det var Per ringde mig när inte jag hade någonting och frågade om jag ville göra det här. Och det är klart, det är underbart att se småkillar och småtjejer liksom växa och se hur de utvecklas och det är glädjande. Man blir glad när man är där helt enkelt.
Men drömmen är tränare helst då?
Ja, så är det.
Hellre än sportchef?
Ja, absolut. Jag har ju, ja, som jag sa, både sportchef och tränare i Huddinge, och jag förstår verkligen vilket jobb det är. Nu var inte det på SHL-nivå. Men problemen är de samma och lösningarna är ju kanske lite lättare att få till på SHL-nivå. Men just det här, den dagliga och stå i mellan och jobba, det är någonting som jag älskar.
Och så har du barn också.
Jajamän.
Och det är ju roligt. Det är roligt. Ja, det är lite roligt kanske. Men de är födda på samma dag som dig, tvillingar. Det är 3 februari.
Ja.
Hela familjen, ja. Praktiskt.
Ja. Ja. Så vi firar födelsedag. Vi bettar av 3 av 5 där den 3 februari. Ja, det var ju helt otroligt hur det kom till. Det var mitt under Sweden Hockey Games här i Stockholm. Så jag pendlade mellan Huddinge sjukhus där min fru låg med våra nya födda tvillingar och Globen.
Ja, det var känslosamt.
Ja, jag satt ju grät i bilen där när man åkte in. Skulle åka in och möta checken eller vad det nu var. Och satt och storbölade i bilen för att man var tvungen att lämna familjen. Men det var som det var och jag är för mig att jag gjorde en rätt bra turnering. Så att,
det gick på liksom på rus.
Ja, det var, så var det väl.
Barnen berättar deras idrottskarriärer.
Ja, jag har ju en son som heter Adam. Han spelar hockey
I Djurgården. I SHL har han gjort.
SHL fick han till och med vara med här nu. Han har varit i Huddinge i hela sin ungdomsår och gick till Djurgården till deras hockeygymnasium för 3 år sedan är det då.
Är han pappa upp i dag som hockeyspelare?
Vi är väldigt lika till stilen. Sen är han är mycket bättre än vad jag var vid den där åldern. Han har ju fått träna mycket mer och det är ett helt annat upplägg nu för tiden än vad det var när jag växte upp. Men jag ser ju likheter såklart och hans styrkor i spelet känner jag igen mig i. Det är lite som jag var inne på tidigare, här med att det ska gå fort hela tiden. Han är en liten sån som kan bryta av och hålla i pucken lite, det där lilla extra så det är rätt kul att se faktiskt. Och hoppas att
draftad.
Han vågar.
Han blev inte heller draftad.
Nej.
Nej, kommer du säga åt honom stick om han får chansen nu då? Eller kommer du säga håll dig kvar och spela i Djurgården? Hur kommer du säga?
Nej, jag kommer absolut stötta honom i om man vill åka, så det är klart att om man nu får den chansen så kommer både jag och min fru stötta honom i vilka val han än gör.
Men, han är 0-0.
Han är 0-0. Så hans hockey ligger ju framför honom. Och såklart så ska väl vi hjälpa honom och vägleda honom så gott vi kan. Men valet kommer ju alltid vara hos honom. Men jag känner att vi kommer stötta honom vad han än gör. Och så det är lite spännande att se vad det tar vägen. Sen sa jag hans tvillingssyster som heter Maja. Hon håller på med hästar.
Mm-hmm. Ja, du sa det. Jag har varit borta i stallet här många gånger.
Ja, det är vid Huvudsta ridskola här nästan. Så att, här har jag varit på tävlingar många som ponnyfarsa. Och hon tränar på. Vi har köpt en egen häst för ett par år sedan. Så hon håller på och tränar med sin tränare, Ann Stigberg som hon heter. Och utvecklas och tar stora kliv. Han är en rätt ung häst. Jag vet inte om han är 7 år nu kanske. Och hon har fått vara och mönstrat för någonting som heter... och kommit med i någonting som heter utvecklingsgrupp för landslaget.
Oj.
Så det är spännande även där att se vad det tar vägen. Och hon har någon form av talang för det, så det är jättekul och det är samma sak där.
Kan du hoppa med? Ska du?
Nej, det är min fru Gunnela som sköter det där. Hästdelen, jag är mest... och ha synpunkter.
Ja.
Men det är jättekul och det är nog helt annorlunda mot det jag har hållit på med såklart. Och när vi hade en ponny också och när jag var aktiv, för mig var det väldigt befriande att få åka ut i stallet och ställa mig och mocka eller vad det nu var jag skulle göra. Man blir ju körd med där när man är i stallet med henne. Ja, nu kan du göra det, kan du göra det. Ja, så gör man det. Men det var väldigt befriande för det fick tankarna liksom att försvinna från det jag höll på med. Så vi får se vad det tar vägen. Sen deras lillesyra som heter Alice. Hon spelar handboll. Spelar i ett lag som heter Stockholmspolisen. Hon är född 03. De har varit jätteduktiga. Eller är jätteduktiga ska jag säga. Och tränar på. Var till och med och fick spela steg 5 som det heter i handboll. Det är topp 8 i Sverige förra i våras. Och hon tycker att handboll är det bästa som finns. Och det är samma sak där. Vi försöker stötta henne så gott vi kan. Och sen om vad som händer med dem, det vet vi ju inte. Utan vi försöker bara underlätta så mycket vi kan och hjälpa dem i deras vardag. Och så det är en riktig idrottsfamilj. Ja. På den tiden som jag hade hockeyjobb, på den tiden, det var inte jättelänge sedan, men så vi skiljs på månaderna och så ses vi i soffan ungefär vid 9-snåret i 10 minuter innan man nickar till.
Hur träffade du din fru då? Ni har hållit ihop nu, vi går och laddar i...
Ja, det är en herrans massa. Vi träffades första gången när vi gick i högstadiet.
I högstadiet?
Ja.
I Skärholm? I
Vårberg
menar jag.
Ja, precis.
Ja, det är nästa Skärholm.
Ja. Och sen ja. Så hade vi ett litet break där och sen så... Ja, det är väl en 22-23 år där någonstans.
Ja. Hur är hennes idrottsintresse då?
Hon är väldigt hetlevrad som supporter.
Ja, det.
Men det är fantastiskt roligt att sitta bredvid henne när det hettar till. Mm-hmm. Nej, men hon är idrottsintresserad och såklart med vad det gäller barnen och sådär. Men hon har fått stå ut med mycket idrott. Men jag tror att hon gillar det lite grann. Hon brukar komma hem och så brukar hon säga: vad är det för hockeymatch eller fotbollsmatch på tv idag vi ska se på? Så... Nej, men det är helt okej. Hon har hållit på med ridning själv. Då, så det faller sig naturligt att de hjälper Maja mycket då med sin ridning.
751 elitserier. Jag säger elitseriematcher fortfarande. Det känns bättre att säga elitseriematcher.
Ja, det ligger SHL. Bättre.
Det ligger bättre. Alltså, jag har inte valt med mig där än. Nej. Med elitströja. Meste djurgårdare genom alla tider.
Ja.
Och så när din tröja skulle upp i taket så fick det såg så obehagligt ut. Jag såg de här scenerna när du svimmade.
Ja.
Och jag visste ju att du överlevde när jag såg dem. Men nu har det gått ett tag sedan. Du fick hjärtflimmer. Blev du orolig när du kände? Vad var det som hade på att hända? Ja. Alltså, vad gick igenom kroppen? För jag kan tänka att man... Vad är det här? Liksom.
Ja, det var... För... Det som läkarna konstaterade är att jag har haft något som heter förmaksflimmer.
Ja.
Och jag hade väl gått med det lite för länge. För jag visste nämligen inte om att jag hade det. Jag kände ju någonstans ibland så där att det rusade till. Men det var ingenting som jag la någon notis på. Jag tänkte så här, vad är det där? Och så la det sig och så levde man vidare. Men sen blev ju den veckan blev ju extremt mycket som hockeytränare. Mats Valtin fick tyvärr gå från Södertälje. Jag kom in och skulle bli ansvarig för i alla fall nästa match och vi skulle upp till Övik. Jag hade den här tröjhissningen på Hovet. Åker upp till Övik, spelar mot Modo med den anspänningen som ansvarig helt plötsligt. Lyckas vinna där och sen sova några timmar på natten. Så laget kom ihåg, de fick åka buss hem för att vi gjorde så helt enkelt. Och jag flög från Umeå till Stockholm här. Och skulle ha den här ceremonin framför mig. Alltså det är ju jättehedrande och det är verkligen stort och hela den där biten. Men just den dagen är ingen rolig. Eller den var inte det för mig i alla fall. Men det är mycket som ska hållas i ordning. Det är många som vill komma dit. Det är många som vill prata med en. Så från att jag kom till Hovet där vid 16:30 eller vad man var, till ceremonin skulle börja, så hade jag kanske suttit ner i 5 minuter max. Och det var, ja, det var ju anspänning såklart, är det ju. Och kommer ut på isen där och Karel, ordförande, berättar om min karriär och de som har hissats tidigare. Så kommer vi till att jag ska börja hålla mitt tal och jag börjar tacka nära och kära, mamma och pappa. Och så ska jag börja prata om min fru, kommer jag ihåg. Och då känner jag hur det susar till bara i huvudet så här, att nej, vad är det som händer? Och så visste jag att det var ett bord, ett så här ståbord bredvid. Så tänkte jag, jag måste luta mig mot bordet. Sen bara svartnar det.
Men jag ska tänka att just så du får den här känslan, det är ju, ja, det tror jag många har varit med, ja, om när man står här och så, men inte det är fel läge. Det är fel, alltså man, ja, fel, ja, läge och, ja, och så blir man, ja, och så hetsar man upp, ja, sig över det känslan, ja, och så,
ja, 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 och så, jag hann inte,
nej,
helt
enkelt. Nej, alltså, ja, det bara, vad är det som händer?
Ja. 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 Ja, det var helt otroligt och sen när jag kvicknade till där, då ligger ju på isen Bengt Gustafsson, Djurgårdens, ja, läkare, står, ja, och så känner, vad var det som hände? Och helt knäpptyst på Hovet.
Ja.
Helt knäpptyst.
Ja, 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 ja.
Inte konstigt såklart att det är det.
Ja, det var ju så i hem. Det var ju sett fallet.
Ja,
det,
ja,
det,
ja,
fanns,
ja,
det är ju, ja, det ser ut som en, ja, det är ju knock.
Ja. Men känner mig rätt så fräsch ändå när jag kvicknar till där och så jag även försöker avsluta det på något värdigt sätt i alla fall. Och så kommer det en gång till när jag står och blir intervjuad i Sarkanten. Mm. Och då rycker ju Bengt Gustafsson in att nej, men nu måste kolla upp det här.
Ja.
Så gjorde vi det och så fick jag åka till sjukhuset där, blev kvar där en vecka och då konstaterade de det här hjärtflimret och fick medicinering och man gör en sån här elkonvertering på hjärtat för att få bort flimret och sen dess så har jag inte känt någonting och jag stod i båset en och en halv vecka senare och känner mig mycket bättre, mycket pigg. Jag tar ju hand om mig själv på ett bättre sätt.
Det är väl liksom signal av att...
Ja, jag, precis. Ja. Så nu är det ju mer motion och försöker sova och äta bättre och allt sånt där. Så att, ja, det var... olyckligt tillfälle kan man verkligen säga. Men...
å andra sidan så blir det ju mer minnesvärt. Ja, exakt, några år så kommer
exakt.
Det... Några har stått där och gråtit, ja, lite. Va? Men du kommer dit och... Ja, det är... när åren går så kommer det där bli... Ja, minnesvärt det också på sitt sätt.
Ja, ja, absolut. Ja. Så det...
Även om du naturligtvis... Du fick ju inte njuta lite taskigt. Där står det alltså... De vill hylla sin nummer 16 och, ja, så... Och så... Ja, du fick ju inte... Alltså, du fick ju inte... Du ska ju njuta av det här,
ja,
ta emot kärleken, ja, och så blir det, ja, så det kan jag tänka mig lite så fasiken också, kan, ja, vi inte göra om det.
Ja. Ja. Ja, men det, alltså Djurgårdsfansen, de har ju varit fantastiska mot mig under hela min karriär och liksom utan deras kärlek så hade det inte blivit några 16 år utan så jag känner ju även om det blev som det blev så känner jag att de uppskattar det jag har gjort och jag uppskattar verkligen det de har gjort. Så att, ja, som sagt, en ceremoni att minnas. Annars är det bara att gå in på YouTube så ser man det.
Ja, det kan man göra i och för sig. Mm. Så att, men jag tänker framåt. Är drömmen, en av drömmarna, att få träna i Djurgården?
Ja, absolut. Så är det. Det är inget snack om. Men samtidigt så i och med att jag är så pass förknippad med Djurgården så kan det kanske vara lite hämmande för mig i det som jag vill göra nu med tränarkarriären. Och många kanske anser att Falkan är ju bara djurgårdare.
Men om AIK skulle ringa, skulle du fundera då?
AIK kanske, det kanske tar det lite långt. Men jag tror att du förstår vad jag menar.
Ja, men det finns de som har bytt Celtic mot Rangers efter tiden. Till och med Arsenal mot Tottenham. Så att,
Nej, men Djurgården är ju såklart en dröm att få träna dem. Så är det ju. Men samtidigt så är det ju hockeyn på den nivån där jag har min kompetens. Det är det som lockar. Och det är det som lockar er, det här som alltså man fick känna på som spelare och vinna någonting tillsammans med en grupp människor. Den känslan är fantastisk och obeskrivbar när man lyckas med någonting. Och det vill ju jag har fått uppleva det som spelare, och jag skulle göra vad som helst för att få uppleva det.
Du saknar bassen.
Ja, precis.
Spänningen, nu går vi in och gör vi det, adrenalinet.
Nu gör vi det här tillsammans.
Ja. Har Niklas Falk någon devis han lever efter när du sparkar av ett täcket på morgonen och ska upp och göra en bra dag? Är det någonting sådär som du tar fasta på eller tänker på för att det ska bli så?
Alltså det som jag försöker vara mig själv i det här klicksamhället där man jagar likes och man ska vara omtyckt och så är det lätt att man tappar fotfästet i jakten på att vara till lags. Nu säger inte jag att jag är tvär och butter, utan jag försöker vara mig själv varje dag, och jag tror att då gör man det lite lättare för sig själv. Så jag försöker vara mig själv mot mina barn, mot min fru, mot mina vänner. För jag tror att då blir det lite lättare.
Och så vet alla nu att Niklas Falk är redo. Nu har han vilat en säsong här.
Precis.
Och sett jättemycket och har många fräscha idéer.
Oj. Ja. Spillersboda slängde i väggen.
Ja, precis. Nu får vi se vilken klubb som nappar först på det här. Nu får vi se. Apropå det, hur ser du på att liksom ta över mitt under en säsong? Optimala är kanske att få börja försäsongen med ett lag, eller hur ser du det? Kalle Berglund var ju typexempel, han kom in i Djurgården och hade alla poster där ett tag. Men det var ju mitt i en säsong han tog över. Han kanske skulle ha väntat. Du förstår vad jag menar?
Ja, jag förstår, och det är verkligen det är en svår fråga. Men jag anser att ska man göra det, så tycker jag att då ska det finnas en plan bakom det. Det ska inte bara vara, för precis som det var i Challes fall, att han hade ett längre kontrakt efter. Nu blev han inskickad i det. Han skulle ju ta över säsongen efter, men fick hoppa på lite tidigare. Och det skulle jag känna var okej. Men inte sådär att men nu har du 2 månader på dig, fixa det här. Det tycker jag, det är lite för min smak. Sen är det så folk som går igång på det. Men det är lite för drastiskt för mig. Jag vill gärna vara liksom strukturerad och uppbyggande och ha en plan med det jag gör. Här blir det, i ett sånt fall så blir det att man blir ju inkastad i någonting.
Som, det är riskabelt ju också. Blir det fel då, så fick jag inte ordning på det där. Och då är det lätt att du får ett rykte av... Ja, det gäller ju att hoppa på rätt flak, så att säga. Jumpa på rätt flak, minst i början på karriären.
Men som jag sa, det finns ju de som triggar på det. Men jag gör inte det. Utan
samtidigt så måste man ju ta chansen när den kommer.
Förvisso. Men det är lite grann som... Det är, jag pratar om att jag vill vara mig själv. Och det är så är jag som person. Och jag har... spelat i Djurgården hela min karriär. Jag har inte flyttat någonstans. Jag har kunnat flytta till Europa och USA. Så lite sådär trygghetsnarkoman är jag ju.
Då ska man inte bli tränare, Niklas.
Nej, nej, man ska väl inte. Men samtidigt så har du ju chansen att bygga en bra trygghet. Och det är det som lockar mig. Någonting som är som man kan bygga och är långvarigt. Precis så som jag gjorde med min karriär i hockeyn. Att, jag menar, det fanns bara 4 jobb som center i Djurgården i Stockholm. Och det får man fan förtjäna. Och det är så skulle jag vilja ha det också. Även nu.
Niklas, nu har du chansen. Är det någonting vi inte har tagit upp som du känner att du vill berätta för oss när du har chansen? Jag deddrar här i mina anteckningar. Men ja.
Nej, jag tycker väl att vi har täckt det mesta faktiskt. Du är duktig på det du gör, Niklas.
Tack snälla. Svarar det där.
Ja, ja, ja.
Tack snälla, Niklas Falk.
Tack själv, Niklas.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig av någon anledning så kan du höra av dig via Twitter Niklas_Holmgren, hemsidan niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.